Kapitel 16. Möjligheter. Egwene rättade till stolen och studerade Mert. Hon hade väntat sig att han skulle se ut som en trängd björn, men han såg bara lamslagen och svettig ut. Det fanns så många frågor. Hur kunde Rand känna till Sally där? Hur i hela friden kunde han veta att hon kommit på hur man färdades? Vad trodde Rand att han sysslade med? Men hon tänkte inte ställa dem. Mert och hans röda handen satte full fart på hennes tankar. Kanske kom han som en skänk från ovan. Min stol, sa hon lågmält. Hon hoppades att han hade lagt märke till att hon inte svettades, liksom Elaine och Ninive. Ninive gjorde åtminstone inte särskilt mycket. Sjön hade avslöjat knepet, vilket hade visat sig inte alls ha med kraften att göra, utan bara handlade om att koncentrera sig på ett särskilt sätt. Föga förvånande hade Ninive varit tämligen ilsken över att Sjön inte hade lärt om det tidigare. Men Sjön svarade lugnt att det var avsett för Eisedir, inte antagna. Än så länge hade Egwene lyckats hålla tankarna i schack när det varit Eisedir närvarande. Och det verkade faktiskt som om de fick en gynnsammare inställning av att se hennes svala ansikte. Åtminstone några av dem. På Mert borde det göra underverk. Om han nu slutade stirra ut i luften och såg det. Mert, min stol. Han ryckte till. Sen ställde han sig upp och steg åt sidan medan han lät blicken gå mellan henne, Elaine och Ninive, som om de utgjorde något slags gåta. För all del betraktade Ninive och Elaine honom på ungefär samma sätt, men de hade större skäl. Hon dammade av kuddarna innan hon la tillbaka dem på stolsitsen och sände Kesa en vänlig tanke. Det hade gått 2 dagar. Och egentligen behövde hon dem inte längre. Men hon kunde välja mellan att sitta på kuddar eller sluta bada tills det inte fanns minsta spår kvar av blåmärkena. Kesa skulle ta bort kuddarna om Egwene sa till. Vare sig hon svettades eller ej var Egwene faktiskt en ärmelintronande som kungar bugade sig för och drottningar neg för, även om det inte var någon som hade gjort det ännu. Den ärmelintronande, som inom kort skulle ha Elaida ställt inför rätta och avrättad och ställa allting till rätta med Vita tornet och sålunda med världen. Kesa skulle lyda och sen skulle hon se på Egwene med så sårad och förebrående blick för att hon inte fick ta hand om henne att det var mycket lättare att låta kuddarna ligga kvar. Hon satte sig ner, knäppte händerna framför sig på bordet och sa, Mert. Han avbröt henne genast. Det här är verkligen vansinne. Det måste du förstå, sa han tyst. Tyst, men med fasthet. Du kommer att sluta på stupstocken, Egwene. Det kommer ni allihop. På stupstocken. Mert, upprepade hon med starkare tonfall, men han bara fortsatte. Hör på nu. Ni kan fortfarande komma ur det här. Om de nu tror att du är den ärmelintronande så kan du följa med mig ut och inspektera röda handen. Du behöver bara göra en portöppning så är vi borta innan de där getjärnade galningarna hinner blinka. Ninive hade sett att Sidar inte bet på honom. Men hon hade handskats med gensträviga män långt innan hon lärde sig att bruka kraften. Hon muttrade ett. Skulle jag få det hett om baken, som Egwene inte trodde var ämnat att höras, drog raskt upp kjolarna och gav Mert en duktig spark i hans bak. Så hård att han vacklade hela vägen till väggen innan han fick ut en hand och stadgade sig. Elaine brast i skratt. Ögonblicket efter hade hon lagt band på sig, men hon skälvde fortfarande och ögonen glänste. Egwene fick bita sig i läppen för att inte börja skratta hon också. Det var verkligen komiskt. Mert vred sakta på huvudet för att ge Ninive en mörk blick full av vrede och indignation. Sen drog han ner ögonbrynen, ryckte i den oknäppta rocken som för att rätta till den och började långsamt gå mot henne. Långsamt för att han haltade. Egwene la handen över munnen. Det skulle verkligen inte passa sig att skratta. Ninni vrätade resolut på ryggen, varefter det verkade som om ett par olika saker gick upp för henne. Hon var kanske tillräckligt arg för att leda kraften, men uppenbarligen var Shaidar verkningslöst på honom. Mert var lång för att komma från Chufloden, avsevärt längre än hon, avsevärt starkare. Och det fanns en avgjort farlig glimt i hans ögon. Hon sneglade på Egwene och slätade till klänningen medan hon försökte bibehålla sin stränga uppsyn. Mert kom närmare med en min som ett åskmoln. Efter att ha gett Egwene ännu en hastig blick där en viss ängslan började synas tog hon ett litet steg bakåt. Mert, sa Egwene med stadig röst. Han stannade inte. Mert, sluta bete dig som en narr. Du sitter i en ordentlig knipa, men jag tror jag kan få dig ur den om du bara vill ta reson. Han stannade till sist och nöjde sig med att blänga på Ninive och hytta varnande med pekfingret mot henne innan han vände henne ryggen och satte nävarna mot skrivbordet. Är jag i knipa? Egwene, du har hoppat ur ett träd ner i en björngrop. Och bara för att du inte har landat än tror du att allting är som det ska. Hon såg på honom med ett stillsamt leende. Mert, det är inte många här i Shalirar som är speciellt förtjusta i draksvuna. Först Brian är det sannoliken inte, och inte hans soldater heller. Vi har hört en del otrevliga saker och en del riktigt motbjudande. Draksvuna, gläfste han. Vad har de med mig att göra? Jag är förbanne med inte draksvuren. Naturligtvis är du det, Mert. Hon fick det att låta som det mest självklara i världen, vilket det var om man bara tänkte efter. Du går dit Rand skickar dig. Vad är du om inte draksvuren? Men om du lyssnar på mig kan jag hindra att de spetsar ditt huvud på ett spjut. Nu tror jag ju inte att först Brian skulle använda ett spjut. Han beklagar sig ständigt över att han inte har tillräckligt många. Men någonting är jag säker på att han skulle komma på. Mert tittade på de båda andra kvinnorna och Egwene var nära att göra en ilsken grimas. Hon hade bara talat klarspråk och likväl verkade han söka förbrilt efter någon ledtråd till vad det egentligen var hon pratade om. Elaine besvarade hans blick med ett sammanbitet leende och en otvetydigt bekräftande nick. Hon såg kanske inte vad Egwene for efter, men hon insåg säkert att Egwene inte bara pratade för att få höra sin egen röst. Ninive, som fortfarande var upptagen med att bibehålla en sträng uppsyn och dra i sin fläta, bara blängde på honom. Men det var kanske ännu bättre. Däremot hade Ninive börjat svettas. Hon förlorade koncentrationsförmågan när hon blev arg. Hör nu på, Egwene, sa Mert. Å andra sidan var kanske ingen av deras reaktioner tillräcklig. Han lyckades kombinera en resonlig ton med överseende på det mest irriterande sätt som gick att tänka sig. Om du vill kalla dig för den ämelintronande, så var så god. Rand skulle ta emot dig med öppna armar i Caimlin, även om du inte tog med dig alla dessa Aesir till honom. Men om du gör det vet jag att han skulle bli överlycklig. Vad det än är för bekymmer ni har med Elaida så kan han säkert lösa dem. Hon vet att han är draken återfödd. Ljus, du kommer ju själv ihåg hennes brev. Ni kommer att få ert vita torn helt och fint igen innan ni hinner säga flasklock. Inga slag, ingen blodspillan. Du vill inte ha någon blodspillan, Egwene, det vet du. Det sista stämde. Så snart en droppe blod hade spillts i konflikten mellan Tarvalon och Shalirar skulle det bli svårt att förena tornet igen. Så snart den första Aesirdens blod spilts skulle det kanske vara omöjligt. Inte desto mindre måste Elaida störtas och Egwene skulle göra vad hon måste göra. Hon tyckte bara inte om det. Inte heller tyckte hon om att Matt talade om för henne vad hon visste. Än mindre för att det var sant. Framförallt inte när han använde den tonen. Det krävdes en rejäl kraftansträngning för att hålla händerna stilla på bordet. Egentligen ville hon ställa sig upp och ge honom en rungande örfil. Hur jag än väljer att förhålla mig till Rand, sa hon kyligt, så kan du vara säker på att jag inte tänker leda Aisha Dare till att svära sin trohet i honom eller någon annan man. Kyligt och slutgiltigt, ett lugnt konstaterande av ett enkelt faktum. Hur jag sköter Elida är min angelägenhet och ingenting du behöver bry dig om. Om du har minsta förnuft i huvudet, Matt, så kommer du att hålla mun och gå mycket försiktigt fram så länge du befinner dig i Salerar. Om du börjar tala om för andra Aisha Dare vad Rand kommer att göra så snart de böjt knä inför honom, så kan det hända att du får en del svar som du inte alls tycker om. Om du pratar om att föra bort mig, eller Ninive, eller Elaine, så är det fara värt att du slutar med ett svärd genom dig. Han rätade på sig med en knyck och blängde på henne. Jag ska prata med dig igen när du är beredd att ta reson, Egwene. Är Thom Marilyn här? Hon nickade kort. Vad ville han, Thom? Förmodligen få sällskap för att hälla i sig en massa vin. Nåväl, han kunde ju alltid försöka hitta en krog här. Vi ses igen när du vill lyssna, sa han bistert och stegade iväg, haltande mot dörren. Matt, sa Elaine, jag skulle inte försöka komma härifrån om jag var som du. Att ta sig in i källaren är mycket lättare än att ta sig ut. Han svarade med ett fräckt flin. Och med tanke på hur han tittade på henne uppifrån och ner skulle han vara glad att Elaine inte gav honom en sån hurril att alla hans tänder lossnade. Dig, min nådiga fröken, tänker jag föra tillbaka till Camelin. Om jag så ska behöva slå in dig i ett paket som jag kan lämna till Rand, så bränner mig ljuset. Och jag går banne mig när jag vill. Sen förärade han Elaine och Egwene en retfull bugning, medan Ninive fick nöja sig med ännu en mörk blick och ett förmanande finger. Hur kan Rand ha en sån simpel, odräglig tölp som vän? Frågade Elaine ut i luften innan dörren ens hunnit gå igen bakom honom. Hans språk har sannoliken urartat, muttrade Ninive buttert och knyckte med nacken så att flätan svängde bak över axeln. Egwene undrade om hon var rädd att rycka ut den med rötterna om hon inte placerade den utom räckhåll. Jag borde ha låtit honom göra som han ville, Ninive. Du måste komma ihåg att du är ACD nu. Du kan inte gå omkring och sparka folk och inte ge dem örfilar eller slå dem med käppar heller. Ninive stirrade på henne och blev rödare och rödare i ansiktet medan hon rörde läpparna utan att få fram ett ljud. Elaine började med en ingående granskning av mattan. Med en suck vek Egwene ihop den randiga stålan och la den på bordet. Det var hennes sätt att få Elaine och Ninive att komma ihåg att de var ensamma. Ibland fick stålan dem att börja tala med den ärmelintronande istället för med Egwene Alvear. Som vanligt fungerade det. Ninive tog ett mycket djupt andetag. Innan hon hann säga någonting tog emellertid Elaine till orda. Tänker du låta honom och hans röda handen ansluta sig till Gareth Bryne? Egwene skakade på huvudet. Enligt väktarna uppgick Matts styrkor till mellan 6 000 och 7 000 man nu, vilket var fler än hon mindes från Camelin och ett ansenligt antal, om också inte så många som de båda tillfångatagna männen påstod. Däremot var det sant att Brynes män inte skulle vara förtjusta i draksvuna. Och dessutom hade hon sina egna planer, vilket hon förklarade sedan de båda andra dragit fram sina stolar till bordet. Det var nästan som att sitta och prata hemma i köket. Hon sköt undan stålan ännu en bit. Det är strålande. Det syntes på Elaines leende att hon menade det, fast å andra sidan menade Elaine alltid vad hon sa. Jag trodde inte heller att den andra varianten skulle fungera. Men det här är strålande.
Ninnie fnös irriterat. Vad får er att tro att Mert går med på det? Han kommer att sätta käppar i hjulet bara för att det roar honom. Jag tror att han har avgett ett löfte, sa Egwen bara. Och Ninnie nickade. Sakta och motvilligt, men hon nickade till slut. Elaine såg förstås ut att inte begripa. Hon kände inte Mert. Elaine, Mert gör precis som han själv vill. Det har han alltid gjort. Oavsett hur många rovor han blev tvungen att skala som straff, muttrade Ninnie. Eller hur många gånger han fick smaka på riset. Ja, sån är Mert, suckade Egwen. Han hade varit den oansvarigaste pojken i Imonswall, kanske i hela Tjuvfloden. Men om han lovar någonting så håller han det. Och jag tror att han har lovat Rand att föra dig tillbaka till Camelin, Elaine. Tänk på att han frågade till slut när det gällde mig. På sätt och vis hade han gjort det. Men angående dig vek han inte en tum. Jag tror att han kommer att försöka hålla sig lika nära dig som din bältespåse. Men vi kommer inte ens att låta honom se dig om han inte gör som vi vill. Hon var tyst en liten stund. Elaine, du kan följa med honom om du vill det. Till Rand menar jag. Så snart vi kramat ut all nytta vi kan ur Mert och röda handen. Elaine tvekade knappt innan hon skakade på huvudet och det med bestämd uppsyn. Nej, Ibordar är allt för viktigt. Det var en seger som Egwen förvånande nog vunnit genom att bara föreslå det. Elaine och Ninive skulle sälla sig till Mary Lill vid Tylins hov. Om han nu tänker hålla sig nära mig har jag åtminstone några dagar på mig att titta efter den Tyr and Greal som han har på sig. Det måste vara det, Egwen. Någon annan förklaring finns det inte. Egwen kunde bara instämma. Hon hade helt enkelt tänkt svepa in honom i luft där han stod. Bara som en liten påminnelse om vem det var han hade att göra med. Men så snart flödena nådde honom smälte de bort. Det var det enda sättet att beskriva det. De upphörde att existera när de vidrörde honom. Blotta minnet av detta ögonblick fick honom att känna samma bestörtning igen och insåg sen att hon inte var ensam om att rätta till en kjol vars väck redan låg helt i ordning. Vi kan låta några väktare vända ut och in på hans fickor. Ninnie blev högst förtjust i tanken. Jag undrar just vad Mäster Cawthon skulle tycka om det. Om vi tar saker av honom, sa Egwen tålmodigt. Tror du inte att han i så fall kanske kör hälarna i marken när vi säger vart vi vill att han ska gå? Mert hade aldrig varit särskilt bra på att ta emot order. Och hans sedvanliga reaktion på Eishadir och kraften var att försöka smita iväg så fort som möjligt. Det skulle kanske hans löfte till Rand sätta stopp för. Han måste ha gett ett sånt. Det var det enda som kunde förklara hans uppträdande. Men hon tänkte inte ta några risker. Ninnie nickade. Återigen tämligen motvilligt. Kanske. Elaine knackade med fingertopparna mot bordsskivan och blickade tankfullt ut i luften. Kanske vi kunde ta med honom till Ibordar. På så vis skulle jag kunna få en bättre möjlighet att titta på hans Tyr and Greal. Fast om den stoppar Shidar begriper jag inte hur jag någonsin ska kunna studera den. Ta med oss den busen. Ninnie satte sig rakt upp i stolen. Du kan inte mena allvar, Elaine. Han skulle göra varje stund till en pina. Det är han mycket bra på. Han gör aldrig vad man säger till honom. Dessutom skulle han aldrig gå med på det. Han är så inställd på att föra dig till Camelin att man inte skulle kunna rucka på honom med ett bräckjärn och fyra starka hästar. Men om han tänker hålla ett öga på mig tills jag kommer till Camelin, sa Elaine, så kommer han inte att ha något annat val. Det är perfekt. Det är kanske inte en så dum idé, sköt Egwen in, medan Ninnie fortfarande letade efter ett nytt argument. Att skicka dem för att söka efter skålen kändes fortfarande som ett riktigt beslut. Men ju mer hon tänkte på vart de skulle, desto oroligare blev hon. Att ta med några soldater skulle kunna vara en riktigt god idé. såvida ni inte har valt ut väktare utan att säga någonting till mig. Det är gott och väl med Tom och Julian och med Brigitte, men det är en otäck plats ni ska fara till. Några soldater kanske inte skulle skada, sa Elaine och rodnade en aning, så länge de lyder order. Ninni sneglade inte riktigt på Elaine, men det blev en tydlig paus innan hon irriterat skakade på huvudet. Vi lär inte gå runt och utkämpa dueller, hur snarsnuckna de än må vara i Ibordar. Tom och Julian räcker alldeles utmärkt. Jag för min del tror att allt folk säger mest är för att få oss att låta bli alltsammans. Alla hade hört saker om Ibordar sedan det blev känt att de skulle dit. Kirse hade hört åtskilliga historier, den ena förskräckligare än den andra. Om främlingar som tittat åt fel håll och blivit dödade innan de hunnit blinka. Kvinnor som blivit änkor och barn som blivit föräldralösa på grund av ett förfluget ord. Kvinnor i knivslagsmål på gatorna. Nej, om vi överlevde Tanchico utan annan hjälp än Tom och Julian, och det med Leandrin och hennes svarta systrar på köpet, så klarar vi oss alldeles förträffligt i Ibordar utan vare sig Matt Cawthon eller hans soldater. Matt som befälhavare. Han kom aldrig ens ihåg att mjölka sin fars kor om man inte tryckte ner honom på pallen och satte spannen i händerna på honom. Egwen suckade matt. Så var det så snart hon nämnde Brigitte. Först spratt de till som om hon hade nupit dem. Sen stammade och stakade de sig. Eller fortsatte som om ingen hade sagt någonting om henne alls. Det hade räckt med en blick för att övertyga Egwen om att kvinnan som följde Elaine och Ninive, särskilt Elaine av någon anledning, var samma kvinna som hon hade sett i Tal Arran Riord. Sagornas Brigitte, bågskytten som aldrig missade sitt mål. En av de döda hjältar som väntade på att Valerys Horn skulle kalla dem tillbaka till livet. En död sagohjältinna. Inte en levande kvinna som traskade runt på Särlidars gator, men inte desto mindre samma kvinna. Elaine hade fortfarande inte gett någon förklaring, bara en generad, framumlad upprepning av att hon inte kunde prata om det som de kommit överens om att de inte skulle prata om. Brigitte själv, sagohjältinnan, vände på klacken eller smet in i en gränd om hon såg Egwen komma. Att befalla kvinnan att infinna sig på hennes ämbetsrum och kräva en förklaring var inte att tänka på. Hon hade gett Elaine sitt ord, hur dum situationen än kom henne att känna sig. I vilket fall som helst var det knappast någon fara, men hon önskade att hon fått veta varför det var som det var och hur det gått till. Hon sköt Brigitte ur hågen för tillfället och lutade sig fram över bordet mot Ninive. Det går kanske inte direkt att få Märta att lyda order, men skulle det inte vara härligt att se honom koka över att han måste vara livvakt åt er? Det skulle sannligen vara värt besväret, sa Elaine tankfullt. Om Rand verkligen har gjort honom till general. Mor sa ofta att de bästa männen var de som ogärna tog emot order och att det alltid var värt mödan att lära dem det. Jag kan knappast se Matt som en av de bästa. Lin brukade säga att dårar lyssnar bara på sin egen röst. Men om vi kan lära honom så mycket att han inte gör sig fullständigt till åtlöje i en situation där det inte finns någon som räddar honom ur knipan, då har vi gjort Rand en stor tjänst. Dessutom behöver jag tid om jag ska kunna studera hans Tear and Greel. Egwen försökte låta bli att le. Det tog aldrig Elaine lång tid att fatta galoppen. Å andra sidan skulle hon förmodligen försöka lära Matt att sitta rakt på stolen också. Det skulle vara ett skådespel värt att se. Hon tyckte om Elaine och beundrade hennes styrka. Men i den tävlingen skulle hon satsa sina pengar på att Matt gick hem med segern. Nätt och jämt. Det tog tid att få Ninni med på noterna. Mert var envis och vrång. Om de sa upp skulle han säga ner av rent trots. Han skulle ställa till bekymmer om man så stoppade honom i en tunna och spikade fast locket. De skulle ideligen få släpa ut honom från krogar och spelhålor. Mot slutet nöjde hon sig med att hävda att Mert förmodligen skulle nypa Elaine så fort hon vände ryggen till. Och då visste Egwen att hennes motstånd var på väg att falla. Mert ägnade förvisso ansenlig tid åt att jaga efter kvinnor, vilket Egwen knappast kunde ge sitt gillande. Men Ninni visste säkert lika väl som hon att hur mycket Mert än tittade dit han inte borde, så verkade han ha en nästan kuslig förmåga att välja kvinnor som ville bli jagade, hur osannolikt det än verkade i förstone. Just när hon var säker på att Ninni skulle ge med sig knackade det dessvärre på dörren. Det var Sheriam. Sheriam väntade inte på svar innan hon steg in. Det gjorde hon aldrig. Hon stannade upp och betraktade Ninni och Elaine med sin svala blick. Visserligen stod väktarinnan närmast under den ärmelintronande, men över andra Ejsedere hade hon likväl endast den myndighet som den ärmelintronande tilldelade henne, formellt sett. Hon hade definitivt inte befogenhet att skicka bort någon ur den ärmelintronandes närvaro. Men det gick inte att ta fel på att det var just vad Sherians blick var avsedd att göra. Elaine reste sig graciöst och nedjupt för Egwen. Om ni ursäktar mig, moder, så tror jag att jag borde söka upp Avienda nu. Ninni däremot glodde Sheriam i ögonen tills Egwen harklade sig och la tillbaka den randiga stålan över sina axlar. Detta fick Ninni att bli röd i synen och fara upp från stolen. Jag borde också gå. Jenaya sa att hon skulle prata med mig om förlorade gåvor. Återfinnandet av dessa gåvor hade visat sig vara svårare än Egwen hade hoppats. Systrarna var nog så villiga att berätta vad de visste. Men problemet var att få Mogadin att förstå vad som avsågs i de dunkla beskrivningar som fanns. Ibland inte mer än en benämning. Må så vara att man till exempel kunde göra metaller starkare genom att rätta till mönstret. Men kvinnan visste till och med mindre om metaller än om att hela. Och vad i ljusets namn innebar det att spinna jordeld, eller för den delen mjölka tårar? Mogadin var synnerligen beredvillig med sin hjälp, nästan desperat. I synnerhet sedan Joanne hade lärt om hur man ignorerade värmen. Uppenbarligen hade hon ljugit för Elaine och Ninni om det. Hon hade varit övertygad om att Egwen skulle räkna det som den första lögnen och hade krupit i stoftet för Egwen, bönat, bett och gråtit med skallrande tänder, kysst hennes klänningsfoll. Beredvilligt, om ej, så hade detta fått hennes fruktan att nå nya höjder. Och den oavbrutna strömmen av snörvlande skräck var helt enkelt för mycket. Trots sina tidigare förutsatser hade Egwen Ardamens armband i sin bältespåse. Hon skulle kunna ha gett det till Ninni nu och varit glad att bli av med det. Men de kunde inte låta den vandra fram och tillbaka utan att någon så småningom skulle börja undra. Istället sa hon, Ninni, det kanske är bäst att du undviker Mert tills hans humör hunnit svalna. Hon visste inte om Mert skulle sätta sitt hot i verket. Men om någon kunde få honom att göra det så var det Ninni. Och sen skulle det vara stört och möjligt att få honom på andra tankar. Eller se åtminstone till att det är gott om folk i närheten om du pratar med honom. Kanske ett par väktare till exempel. Ninni öppnade munnen men stängde den strax igen. Hennes kinder hade bleknat en smula och hon svalde djupt. Hon förstod vad Egwen menade. Ja, jag tror att det kan vara bäst, moder. Sheriam tittade efter dem när de gick med en liten rynka mellan ögonbrynen. Den fanns kvar när hon vände sig mot Egwen. Utväxlades hårda ord, moder. Inte mer än man kan vänta sig när gamla vänner träffas igen efter lång tid. Ninnie minns Mert som en skälmpojke. Men han är inte längre 10 år gammal och uppskattar inte att bli betraktad som om han vore det. Eftersom en av de 3 ederna hindrade Eishadir från att ljuga hade de utvecklat halvsanningar, kvartssanningar och antydningar till en konstart. En användbar konst, ansåg Egwene, särskilt när man talade med Eishadir. De 3 ederna gynnade ingen, allra minst Eishadirna själva. Ibland är det svårt att minnas att människor förändras. Sheriam slog sig ner utan att ha blivit tillfrågad och ordnade omsorgsfullt kjolen på sin blå sidenklänning. De draksurnas anförare skickade unge Mert med ett meddelande, antar jag. Jag hoppas att ni inte sa någonting som han kunde uppfatta som ett löfte, moder. En här av draksurna mindre än 10 mil från byn ger oss en brydsam situation att ta ställning till. Det vore inte bra om deras anförare tror att vi låter oss ledas. Egwene betraktade den andra kvinnan. Ingenting kunde bringa Sheriam ur fattningen. Åtminstone inte så att någon kunde se det. Sheriam visste en hel del om Mert, liksom åtskilliga andra systrar i Salidar. Kunde Egwene använda det för att valla Mert i rätt riktning? Eller skulle det få honom att ta till flykten? Mert är ett senare problem, tänkte hon. Nu gäller det Sheriam. Skulle du kunna be någon att komma med te, Sheriam? Jag känner mig lite törstig. Sheriams min ändrades knappt alls. Det var bara ett par små spända rynkor kring de sneda ögonen som störde den synbara fridfullheten. Men Egwene kunde nästan se frågan som ville fram mellan hennes läppar. Vad hade hon sagt till Mert som hon inte ville prata om? Vad hade hon gett för löften som Sheriam måste rädda henne ur utan att förlora mark till Romanda eller Lilaine? Det enda Sheriam gjorde var att säga några ord till någon utanför rummet, och när hon sen kom tillbaka till stolen gav Egwene henne ingen möjlighet att öppna munnen. Istället gav hon väktarinnan ett slag mitt mellan ögonen, bildligt talat. Det verkar vara Mert som är anföraren, Sheriam, och på sätt och vis är det herren som är meddelandet. Tydligen vill Rand att vi allesammans ska komma till honom i Caimlin. Mert nämnde någonting om trohetseder. Sheriam spärrade upp ögonen, men bara delvis på grund av fräckheten i ett sånt förslag. Hennes blick rymde också en tydlig antydan om... Nå, hade det varit någon annan än en ACG skulle Egwene ha kallat det fruktan, vilket i så fall vore fullt begripligt. Om hon hade lovat detta, och hon var från samma by som Rand... Ett av skälen till att hon var användbar som ämelintronande var just att de hade vuxit upp tillsammans. Skulle det vara ett bottenlöst schakt att ta sig upp ur? Ryktet skulle sprida sig vad Sheriam än gjorde åt saken. Och det var fullt möjligt att en del av salen skulle ge henne skulden, åtminstone som en förevändning. Romanda och Lilaine var inte de enda företrädarna som hade varnat Egwene för att följa Sheriams råd utan att diskutera med salen. I själva verket verkade Delana vara den enda som gav Sheriam sitt fulla stöd. Men hon hade ändå rått Egwene att lyssna på Romanda och Lilaine också, som om det vore möjligt att gå åt 3 olika håll samtidigt. Och även om det gick att få bukt med salen skulle beskedet om att ett sådant löfte givits och sen tagits tillbaka göra Rand 10-falt svårare att hantera, 100-falt. Egwene väntade bara tills Sheriams läppar särades. Sen förekom hon väktarinnan en gång till. Självfallet sa jag åt honom att det var en befängd tanke. Självfallet. Sheriams röst var inte riktigt så stadig som den hade varit. Utmärkt. Men du har helt rätt. Situationen är brydsam. Det är verkligen synd. Ditt råd om hur jag skulle handskas med Romanda och Lilaine var bra. men nu tror jag inte det räcker med ökade förberedelser för att bryta upp. Romande hade gett henne en bister föreläsning om vådan med att förhasta sig. Gareth Bryans här måste hinna bli större, tillräckligt stor för att sedan beskedet om dess storlek skulle skrämma Elida. Och dessutom kunde Romanda inte nog understryka vikten av att sändebuden till de olika regenterna måste kallas tillbaka. Ingen utanför Aeshedenas krets borde få veta mer än absolut nödvändigt om tornets svårigheter. Lilaine brydde sig varken om först Bryans här eller om regenter. Båda var betydelselösa, men ville ändå råda till försiktighet och väntan. Om man närmade sig de Aeshedir som var kvar i tornet på rätt sätt skulle man säkert kunna vinna över flera av dem och på så vis kunna avsätta Elida och installera Egwen på ett sätt som gjorde att ytterst få systrar skulle veta säkert vad som egentligen hade skett. Blotta det faktum att Vita tornet någonsin varit splittrat skulle inte uppfattas som mer än ett vilt rykte. Detta skulle kanske till och med ha kunnat fungera om de bara haft tillräckligt mycket tid. Och om nu inte en förlängd väntan bara gav Elida lika stora möjligheter att bearbeta systrarna i Kärlidar. En annan skillnad var att Lilaine sa allting med ett leende som skulle ha passat utmärkt om hon talat med sin favoritnovis eller en antagen som hon var stolt över. Egwens upptäckt av hur man färdades fick många Aeshedir att le, även om det bara var en handfull som var tillräckligt starka för att skapa en portöppning som var större än att de kunde sticka in handen, om ens det. Romanda ville använda portöppningar för att hämta edstaven och vissa andra föremål. Exakt vad sa hon inte till Egwen från tornet, så att de skulle kunna upphöja riktiga Aeshedir i Kärlidar samtidigt som de berövade Elida den möjligheten. Och självfallet ville väl Egwen bli Aeshedir på riktigt. Lilaine gav sitt bifall till det senare, men inte till att använda portöppningar i tornet. Risken att bli upptäckta var allt för stor, och om de i tornet lärde sig att färdas skulle Kärlidar förlora ett viktigt trumfkort. Dessa synpunkter vann stort gehör hos salen, vilket Romanda var allt annat än road av. Också Shariam hade lätt för att hon för en gång skull höll med Lilaine om någonting. Men nu log hon inte. Moder, jag är inte säker på att jag förstår vad ni menar, sa hon med ett överdrivet överseende tonfall. Förberedelserna räcker tvivelsutan för att visa salen att ni inte tänker låta dem köra med er. Att skrida till handling innan allting är på plats skulle kunna få katastrofala konsekvenser. Egwen lyckades anlägga en bakslug uppsyn. Jag förstår, Shariam. Jag vet inte vad jag skulle göra utan dina råd. Hon längtade verkligen efter den dag då hon kunde sluta med allt det här. Shariam skulle bli en mycket duglig väktarinna och skulle kanske rent av ha kunnat bli en bra ämelintronande. Men Egwen skulle njuta i fulla drag den dag då hon kunde lära henne att hon var krönikornas väktarinna, inte den ämelintronande. Salen skulle också behöva lära sig ett och annat. Det är bara det att Matt står utanför dörren med sin här av draksvuna nu. Vad kommer först Brian att göra? Och om inte han gör någonting, vad gör hans soldater? Eller Mats? Alla pratar om att han vill att skicka ut sina soldater efter de draksvuna som påstås härja och bränna ner byar. Jag vet att han har fått order om att hålla dem i strama tyglar, men först Gareth kommer att göra precis vad ni befaller honom, varken mer eller mindre. Kanske. Han trivdes inte så bra med sina strama tyglar som Shariam trodde. Joanne tillbringade tämligen mycket tid i Bryans sällskap, trots att hon ständigt knorrade över honom. Och han talade om ett och annat för henne. Det var emellertid inte något som Egwen kunde avslöja för Shariam. Jag hoppas att samma sak går att säga om var och en av hans soldater. Vi kan inte marschera västerut in i Amadisia. Men jag tänkte att vi kanske skulle kunna förflytta oss nedströms till Ibodar. Kanske genom att färdas. Där är säkerligen Aesidair välkomna. Först Brians trupper skulle kunna slå läger utanför staden. Om vi rör på oss skulle det understryka det faktum att vi inte tänker ta emot Rands erbjudande, om man nu kan kalla det så. Och om vi ska göra fler förberedelser är jag övertygad om att det skulle vara lättare i en stor stad där det finns vägar och en vältrafikerad hamn. Shariams självkontroll hade ruckats igen, till den grad att hennes röst var en smula andlös när hon svarade. Så välkomnande är inte Ibodar, moder. Några få systrar är en helt annan sak än flera hundra, och med en här i sällskap till på köpet. Moder, att ens antyda någonting sånt skulle kunna få Tylin att tro att vi tänker lägga staden under oss. Och inte bara Tylin, utan dessutom en mängd altariska ädlingar som bara väntar på någon ursäkt för att störta henne och själva ta hennes plats på tronen. En sån situation skulle förstöra våra relationer med alla andra regenter också. Nej, moder, det kan inte komma på fråga. Men behöver vi vara kvar här nu? Mert kommer inte att göra någonting. Men det enda som behövs är att en handfull av först Brians soldater bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Egwene tittade ned och ordnade tankspritt kjolarna som om hon grunnade på någonting bekymmersamt. Sen suckade hon. Ju längre vi sitter overksamma med en här av dragsvurna som stirrar oss i ansiktet, dessvärre blir det. Det skulle inte förvåna mig om det snart börjar gå rykten om att de tänker gå till angrepp och att vi borde förekomma dem. Om inte hennes taktik nu fungerade skulle det mycket riktigt uppstå rykten. Det skulle Ninive, Elaine, Joanne och Lin se till. Det skulle vara en farlig lösning, men i värsta fall skulle hon få tänka ut något sätt att få Mert att slå till reträtt innan det hettade till ordentligt. Och med tanke på hur rykten sprider sig skulle det inte förvåna mig om halva Altara tror att vi är dragsvurna innan månaden är slut. Det ryktet skulle hon ha velat stoppa om hon kunnat. Sedan Loghain blivit helad tog inte längre salen dit några ädlingar för att visa upp honom. Men Brians värvare gjorde fortfarande sina utflykter, liksom Aesidair som sökte efter nya noviser. Och männen som for med sina kärror och vagnar hela den långa vägen till de närmsta byarna för att köpa mat. Ryktet hade 100 olika vägar att gå och för att nå ut behövde det bara en. Shariam, jag kan inte låta bli att känna det som att vi sitter i en fälla och att det går illa om vi inte tar oss ur den. Riktigt illa. Svaret är att skicka bort de dragsvurna, sa Shariam med mindre tålamod än förut. Det grämer mig att behöva släppa iväg Mert igen, men jag är rädd att det inte finns någon annan lösning. Du har sagt till honom att vi inte vill ta emot det erbjudande han kommit med. Säg till honom att ge sig av. Jag önskar att det vore så enkelt. Jag tror inte att det räcker att säga det till honom, Shariam. Han gav för handen att han tänker stanna här och vänta tills någonting händer. Det kan hända att han väntar på order från Rand, eller kanske rent av på Rand själv. I Carhain ryktas det om att han börjat färdas tillsammans med de män han samlat kring sig. De som han lär att bruka kraften. Om det skulle hända vet jag inte vad vi skulle göra. Shariam stirrade på henne. Hennes tunga andetag passade illa med det lugna ansiktsuttrycket. Det krafsade på dörren och Tabitha kom in med en bricka i sicilerat silver. Hon uppfattade inte den tryckta stämningen utan var fullt upptagen med att omsorgsfullt placera ut den gröna porslinstekannan och kopparna tillsammans med ett honungskrus i silver, en liten gräddsnipa och linneservetter med spetskant. Till sist fräste Shariam åt henne att återgå till sitt arbete. med sån skärpa att Tabitha pep till och neg så djupt att hon nästan satte pannan i golvet innan hon rusade ut ur rummet. Sherriam ägnade en liten stund åt att släta till sin klänning medan hon återhämtade fattningen. När hon till sist tog till orda var det med motvillig röst. Kanske kan det trots allt bli nödvändigt för oss att lämna Sally där, och tidigare än jag skulle ha önskat. Men det enda håll som finns kvar att gå är norrut. Egwen såg på Sherriam med stora ögon. Ljus vad hon avskydde det här. Det kommer att se ut som om vi är på väg mot Tarvalon. Jag vet det, nästan fräste Sherriam åt henne. Hon drog ett djupt andetag och fortsatte med mer kontrollerad röst. Förlåt mig, moder. Jag känner mig lite... Jag tycker inte om att tvingas in i saker. Och jag fruktar att Rand Althor har tvingat oss att handla innan vi är redo. Jag ska inte skräda orden när jag träffar honom, sa Egwen. Jag har svårt att tänka mig vad jag skulle göra utan dina råd. Hon kunde kanske komma på något sätt att få iväg Sherriam för att studera hos de visa. Tanken på Sherriam, efter sig ett halvår med Sorrelai, fick henne att le så att Sherriam rent av log tillbaka. Med eller utan honung? Frågade Egwen när hon tog upp tekannan.